Hamas. Och så läser jag texten ifrån Lukas kapitel 1, vers 30-35. Sen kan vi läsa också vers 38, som handlar ju om Maria. Då sa ängeln till Maria: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son." Och så kan vi läsa vers 38. Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Vi ber en bön. Herre, vi ber att vi ska vara öppna så att vi kan höra det du vill säga till oss. Amen. Varsågod och sitt. Vi befinner oss i adventstiden, där vi i de här gudstjänsterna och texterna som vi läser allt mer närmar oss julen och Jesu födelse. Det stora undret, så som det beskrivs i kristen tro, att Gud kommer till oss i mänsklig gestalt. Och idag uppmärksammar vi Maria, som kallas för inte bara Jesu mor utan också Herrens mor. Och i sången vi sjöng så fanns också ordet Gudsmodern, som ju är Österlandets kyrka för Maria. Och jag vet inte hur du har det, om vad du har för bild av Maria. Vad du tänker på när du hör hennes namn. Alltså, har du någon, du kanske inte tänker på någonting, men har du någon slags bild av detta? Jag skulle misstänka att många kanske får en fysisk bild framför sig av en person eller någonting som han har sett. I vissa delar av kristenheten är ju Maria väldigt stor. Och man har ofta bilder på Maria, gärna lite kitschig touch. Hon återbildas på många ikoner som ju har en viss typ av allvar över sig alltid. Och jag tänker att ibland kan det vara svårt att komma åt den, vad ska man säga, verkliga Maria som finns bakom den här bilden eller imagen av henne. Att Maria lite grann har blivit som en kändis. Och man skulle vilja veta egentligen vem den här personen är bakom. Ungefär som den senaste veckan har jag hört väldigt många kommentera några kungligheter som uppträdde i en avslappnad intervju i tv. Och alla var så förvånade över att de var som vanliga människor. Man hade liksom haft en bild av som var på ett visst sätt. Och när man såg ett samtal med dem så fick alla någon slags känsla av att det här kanske är ganska vanliga människor. Alltså, hur ser bilden ut av Maria som finns bakom den här imagen som kyrkan har gett henne? Därför att det som jag tycker är så fascinerande när man läser flera av texterna som handlar om Maria, det är inte jättemånga men några stycken som finns, det är att det framträder en bild som verkar väldigt trovärdig. Alltså, i meningen av att hon framställs inte bara som ett slags helgon eller en idealperson, utan hon framställs som en människa. Alltså som en sammansatt person. Som en människa som det drar och spretar lite i. Och den Maria som vi möter i denna texten, det är ju en Maria i sin tonår. Och det finns något tonårsaktigt över hennes sätt också att reagera. Att hon tvekar inte en sekund, utan hon ger sig fullständigt hän till detta uppdraget. Och det är kanske därför som man fattar många viktiga beslut i tonåren. Därför att man faktiskt har den förmågan att kunna göra någonting. Att man har förmågan att kunna ta ställning för någonting. Och Maria får ju också ett väldigt, väldigt starkt möte med Gud. Alltså hon gör ju en slags upplevelse som hon kommer bära med sig hela livet och som förändrar henne. Och hon visar ju ett tecken på att hon är en väldigt öppen människa för det. Och jag tänker att det är en viktig sak som hon bär med sig. Och hon säger ganska, så som vi uppfattade, tveklöst ja i den här liksom starka beröringen av Gud. Hon upplever en ängel. Man kan liksom tänka sig omtumlande det var. Och så säger hon bara, ja visst, vi kör på detta. Jag är med, jag ställer upp, jag bejakar den här upplevelsen, jag gör detta. Men hade hon haft en aning om vad det innebar bara några månader senare, så kanske hon inte hade varit lika entusiastisk. För det vi vet är att strax efter detta så hände ju det att hon hamnade i en socialt svår situation. Där den som var hennes förlovade, trolovade Josef, han tänker att det här känns inte riktigt bra. Vi är inte gifta och hon är gravid. Det är nog bäst att jag lämnar. Och det säger ju någonting om hur man såg det på den tiden. Att liksom, blir man gravid utan att vara gift så blir man utstött ur samhället, ur gruppen. Men han får också besök av en ängel och väljer att stanna kvar. Och de försöker bestämma sig för att forma någon slags liv. Men liksom början på detta är ju ändå att de är utanför. Att de inte riktigt är med. Och redan där så tror jag att något av det som man kan känna en sån här anknytning till hos Maria. Alltså hon är någon som vet vad det är att vara utanför. Hon är någon som vet hur det är att människor tittar på en eller de tänker på en. Man känner att man inte lever upp till standarden som finns. Alltså hon är en som i sin kropp vet vad det är att vara utanför. Och redan där så tror jag att den här öppenheten för Gud, den här starka beröringen av Gud som hon har tagit emot, den får vara med och bära henne. Sen kommer de till den här skattskrivningen som vi läser om på jul, och den här klassiska berättelsen som finns återgiven här, att de inte ens får bo. De har ingenstans att bo, trots att hon är gravid och att hon ska föda barn. Och det är ju en erfarenhet som så många människor i vår tid delar. Att man har gett sig av någonstans, man är på flykt, man har ingenstans att bo. De kommer till centralen i Malmö eller Göteborg, även om det kanske kommer något färre. De sista dagarna så kommer det fortfarande väldigt många människor som är precis i Marias situation. Man har ingenstans att bo, man har inte ens tak, man vet inte var man ska sova nästa natt. Och det visar sig att det var fullt. Det var stängt. Du ryms inte här. Du får inte plats. Det är en erfarenhet som Maria bär med sig. Ytterligare lite senare så tvingas hon själv ge sig ut på flykt. Ifrån sitt eget land, ifrån den tryggheten som ändå det sociala sammanhanget gör. Och det står att hon flyr till Egypten. Vi kan bara föreställa oss hur det är. Hon kan inte språket. Hon kan inte kulturen. Hon vet inte hur man gör saker och ting. Hon vet inte på vilken sida man ska stå i rulltrappan och så vidare. Nu kanske de inte hade rulltrappa i Egypten på den tiden. Men de var ganska duktiga på ingenjörskonsten då. Alltså ni vet, allt det här som fortfarande skapar den här känslan av utanförskap. Av att inte känna sig hemma. Av att inte vara med. På något sätt så är det som att den djupa andliga erfarenheten, det här starka mötet med Gud, bär henne igenom alla de här händelserna. Sen förstår vi att hon återvänder till en annan stad, Nazaret, där hon växer upp tillsammans med sin familj och det här speciella barnet. Och sen kommer hon in i tonårsföräldersperioden. Nästa gång vi möter Maria i berättelsen om evangelierna så är hon en slags tonårsförälder. Och vad händer? Jo, hennes barn gör inte som hon vill eller förväntar sig. De är på pilgrimsvandring till Jerusalem och de alla beger sig hem. Och hennes tonåring stannar kvar. Och hon vet ju, bär ju med sig den här erfarenheten, vet att Jesus är något speciellt typ av barn. Men på något sätt, han uppför sig inte som han ska. Varken liksom för henne eller för omgivningen. Och jag tror att i den meningen så har hon ju en erfarenhet som alla tonårsföräldrar har. Liksom. Alltså det här, när den här frigörelsen börjar, när man ser att det här börjar bli egna personer, mitt eget inflytande alltså är i alla fall inte totalt, men förhoppningsvis något lite grann, och det uppstår en spänning som sen kommer att pågå genom hela vuxenlivet. En av de mest spännande berättelserna om Maria möter vi ju i Lukas kapitel 8. Och den finns också i Matteus och Markus. Alltså när Jesus har börjat sin offentliga tjänst, när han har börjat att vara en kringresande predikant, då berättas det i en kort passus bara, hur Maria och Jesu bröder, då är Josef borta ur bilden. Han nämns ingen mer gång. Så att vi tror att hon nog växer upp som ensamstående förälder i rätt så stor utsträckning. Och så står det bara att bröderna var där och att de på något sätt ville försöka få kontakt med Jesus. Och det står inte uttryckligen att hon försökte hindra honom eller stoppa honom, men det är uppenbart att hon inte är helt bekväm med det här att han har iklätt sig rollen som en profet och en gudsman någonstans. Och det står att hon står utanför och vill ha kontakt med sin egen son. Och han skickar ut en hälsning och säger att vem är min son? Vem är mina bröder? Jo, alla ni som tror, ni är mina syskon, ni är mina bröder. Och det är som att hon lite grann liksom tappar kontrollen. Hon känner att frigörelsen blir så stark. Och man kan ana liksom hur hon som mamma lite grann tvivlar, ifrågasätta. Var det detta som var tanken? Var det här jag hoppades på? Alltså den här starka upplevelsen jag hade som tonåring, bär den verkligen fortfarande? Var det här det skulle handla om? Var det inte liksom någon annan typ av befrielse? Och sista gången vi möter Maria, det är ju vid korset. När hon ikläder sig och gestaltar kanske det mest typiska moderliga draget som säkert kan finnas hos både män och kvinnor, men det är ändå ett väldigt moderligt drag. Det här att när alla andra överger Jesus så gör hon inte det. Det är som att då har hon försonats med hans. Det har gått en period, kanske ett, kanske två år, och hon har på något sätt försonats med den han är. Och när alla, hela hans popularitetsskara viker av, då står hon kvar där. Och jag vet inte om jag har mött rätt så många sådana mödrar genom åren, och det gör alltid ett djupt intryck på mig. Det kan vara barn som har betett sig illa, som har lever vid sidan av samhället och som inte har några kvar. Men de har någon form av mamma, någon form av moder kvar. Någon som står där när alla andra har gett upp. Och den här liksom helhetsbilden av Maria tycker jag är så fascinerande. Hur hon lyckas knyta an till så många olika sidor av vad det är att vara människa. Och kyrkan har ju alltid sagt att det finns ingen människa någonsin, varken förr eller senare, som har fått ett större uppdrag än Maria har fått. Alltså hon på något sätt är liksom någon typ av den viktigaste människan som någonsin fanns. Därför att det uppdraget hon fick att göra, det var liksom, det fick inte gå snett. Hon skulle bära fram Gud. Trots det så visar hon så mycket mänsklighet, så mycket brustenhet, så mycket delad erfarenhet. Alltså hon är ju så långt ifrån någon slags superhjälte man kan komma. Eller så kanske det är just det hon är i all sin brustenhet. Och Maria beskrivs ofta som den som bär Jesus, som bär Kristus till mänskligheten. Följande citat fick jag tag på i förberedelsen till detta. Maria är templet där Herrens härlighet bor. Karet där Jesu ord förvaras. Skålen med det himmelska mannat. Den port genom vilken Kristus träder in i världen och besöker mänskligheten. Och jag tänker så här. Att jag tror att vår kallelse och vårt uppdrag är inte bara att se på Maria som en förebild och som någon som gjorde någonting väldigt viktigt. Utan jag tänker att Maria också är ett exempel. Jag fick en snilleblixt. Den kanske inte var så bra som när jag fick den. Men jag tog en skål. Jag tyckte att det var en så bra bild. Maria som bilden av en skål. Som bär Kristus, som bär Jesus till mänskligheten. Till alla människor. Och jag tänker att jag vill skicka med den bilden idag, att det är liksom det här som händer, att hon bär honom i sig. Men jag tänker att om vi har Maria också som exempel, så tänker jag att du och jag kanske utifrån de förutsättningarna vi har samma uppdrag, att också vi ska vara någon som bär Jesus, som bär Kristus in i den omgivningen där vi är. Så jag skrev Maria på denna sidan och sen tänkte jag, sen skrev jag du på den sidan. Och jag tänkte, det har slått mig de sista veckorna i lite olika samtal jag har haft med människor i den här församlingen och lite utanför på andra sätt. Hur jag har märkt hur många människor det är som är likt Maria, en skål som bär Jesus, som bär Kristus till de människorna runt omkring sig. Jag samtalade med någon som jobbade på sin arbetsplats och som vi hade den här vanliga funderingen som man har liksom. Varför gör jag detta? Vad är meningen med allt detta? Är det bara att det här företaget ska gå så bra som möjligt eller generera en viss vinst, eller liksom, finns det någonting annat? Och så beskrev personen ett par händelser som för den här personen har liksom blivit helt avgörande. Men jag tror ändå att Gud vill att jag ska vara här. Och det var precis såna här händelser där man hade fått vara en skål för någon annan. Någon hade genomgått en svår kris och det här människans kontor hade fått bli lite som en själavårdsplats. Där jag kunde få gå in, sätta mig ner och prata. Så det kändes som att jag fick ge dem någonting mer. Jag hade någonting mer att ge. Och jag är inte ens säker på att jag trodde att jag hade det. Och plötsligt satt jag där och delade med mig av det. Så sent som igår eftermiddag, eller igår kväll var det nog egentligen, så fick jag ett samtal av en vän som kämpar med en svår sjukdom. Och det var lite så här stimmigt som det kan vara. Vi hade typ halva släkten på besök här hos oss, typ 25 personer. Och det var lätt hysteriskt. Och så får man ett sånt där viktigt telefonsamtal. Så jag försökte hitta en liten vrå där mitt bland alla. Och så pratade vi några minuter och sa, jag ville bara ringa och säga, Gustav, jag har tänkt på en sak. Vet du vad jag har kommit på? Sa han. I detta svåra som jag bär, så har jag kommit på att församlingen, den funkar. Sa. Församlingen fungerar. Kyrkan bär mig, sa han. Alltså jag har aldrig varit en människa som har tagit plats, som har synts eller hört, jag hade gjort någonting. Men nu när jag har drabbats av den här svåra situationen, den här svåra sjukdomen, så är det människor hör av sig. Jag förstår att de ber. Alltså, det är fullt av människor som bestämmer sig för att vara Maria för honom, som bär Kristus på olika sätt till honom på olika sätt. Och så säger han, jag har aldrig tänkt på det så, men det fungerar ju. Församlingen fungerar. Och jag ville bara ringa och dela med mig av den erfarenheten. Och jag tänker att är det någonting vi bär med oss en sån här söndag, så är det naturligtvis kanske att försöka skaka liv i bilden av den riktiga Maria bortom de här kitschiga små bilderna vi kan hitta och köpa på olika ställen. Men kanske också och framförallt att du och jag får vara en sån här skål till människorna runt omkring. Och det är kanske därför vi har samlats här till gudstjänst, tänker jag. Alltså, gång på gång så söker vi oss nära Gud för att få den här upplevelsen, för att få den här erfarenheten. Så när vi plötsligt oväntat hamnar i det där samtalet hos någon som behöver tröst, hos någon som behöver hopp, hos någon som behöver en uppmuntran, då har vi någonting att ge dem. Vi har tagit emot, inte för vår egen skull, utan vi har tagit emot någonting för att vi ska kunna ge det vidare. Bilden av en skål, det bär vi med oss idag. Vi ber. Herre, tack för Maria. Tack för att hon får vara en förebild för oss. Hjälp oss också att bära hopp, tröst, kärlek. Att bära dig själv ut i den omgivningen där vi står, där vi finns. Tack för att det finns kyrkor, församlingar, sammanhang som fungerar. Där man bär dig till varandra, till andra människor. Herre, hjälp oss att få tag på vår egen kallelse, vårt eget uppdrag. Att mitt i det där vi står, får bära dig till andra människor. Vi vill lägga vårt liv i dina händer. Amen.